Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare.
I dagens avsnitt talar jag med Mats Almström som enligt mig är världens bästa kroppsbehandlare. Och vi kommer tala om hälsa och välbefinnande och vilken skillnad det går att göra när man aktivera kroppens självläkande funktion. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Och jag heter då Per Hed och driver den här podden och hjälper människor att gå sin sanna väg och älska vägen de har valt. Och jag sitter med Mats Almström som dels är en god vän till mig. Vi är vänner sedan 2021. Och dels samarbetar vi i verksamheter. Och dels så byter vi tjänster med varandra. Du får coaching, kurser av mig och jag får behandling av dig och så vidare. Så att varmt välkommen Mats.
Nej men tack Per. Det här har jag sett fram emot. Mm. Dels att du ska köra igång podden. Och att ni som lyssnar får möjlighet att ta del av det fantastiska vi har att berätta.
Ja, för båda jobbar ju med välbefinnande. Du har ju kroppen som ingång och jag har sinnet som ingång. Men som vi vet, kropp och sinne är ju ett och samma system. Och det som är intressant, jag vill bara berätta lite om vad Mats kan göra. För att du är ju inte läkare eller någonting i grunden, du är... Vad kallar du dig själv? Jag brukar säga att du är kroppsbehandlare, men vad kallar du dig?
Ja, som kroppscoach skulle man ju kunna med skämt säga, fast med ett allvar. Eller en kroppsdetektiv skulle man kunna säga, men egentligen sträcker det sig lite mer bortom det också. Men istället för att ha varit läkare så har jag ju varit dödssjuk istället.
Ja, just det. Där vill jag att du berättar mer om snart, för där är något jag vill komma med här. Men ett exempel på... Jag har skickat klienter till dig och det är någon som hade post-covid och det tog någon behandling så fick hon tillbaka energin sen innan. Som ett exempel, du jobbar med idrottsmän, idrottskvinnor, för med skador och sånt brukar du hjälpa. Du hjälpte mig bara för några dagar sedan med att du upptäckte, eller jag upptäckte att jag hade lite lägre energi som standard i mitt liv. Den var inte låg, men den var lägre än vad jag är van med. Jag är van att ha hög energi för jag äter bra mat och ser till att ta hand om min kropp. Och det så märkte jag att min syn hade blivit sämre på långt håll. När jag var ung så hade jag ju dålig syn tills jag gjorde en laseroperation och sen dess har allt varit bra. Men senaste tiden har det blivit sämre. Och då gjorde du behandling på min nacke och rygg. Där jag hade en herrans massa spänningar. Du tryckte och det gjorde ont. När du körde på. Och efter det så märkte jag att på vänster öga så var synen tillbaka. Dagen efter märker jag att synen på båda ögonen är tillbaka nästan 100% på höger öga. Nästan som det var innan. Fortfarande pyttelite nedsatt men klart mycket bättre än vad det var innan. Och min energi är tillbaka. Och dessutom har det gett mig övningar så jag ska stärka det här med nacken så att jag bibehåller och förstärker det här mer. Och det här var en behandling.
Ja.
Och det kan ju låta som det är bara en massa quick fix eller fuffens, tvärtom. Det är ju, för både du och jag jobbar på det sättet att vi båda går djupt. Jag jobbar med sinnet, går djupt. Och då kan det bli en snabb, effektiv förändring. Och du går djupt med kroppen. Och med det sagt betyder det inte att allt går fort. Men att det kan gå fort. Varför blir det effektivt när du jobbar med människor, Mats? Berätta det för mig.
Jag tror att den största anledningen är ju att jag själv då har varit i en situation där jag behövde läkning. Mm. Och då behövde jag också förstå hur den går till. Och varför... Vissa saker gör mer skillnad än andra. Mm. Så det här undersökandet och grävandet och testandet har ju pågått i så många år. Och att ha då en brinnande livsvilja men en kropp som inte fungerar. Så att hitta lösningen på att få tillbaka funktioner. Och insåg ju ganska snabbt att det går inte att göra på ytan. Och som du säger, kropp och sinne hänger ihop. Är inte sinnet med på läkning så kommer det vara svårare att få till en läkning. Och är inte kroppen med sinnet så kommer kroppen att vara kvar. Och här tänker jag lite så här. Om jag till exempel bygger en business och businessen gör succé om 20 år. Alltså riktigt, då pratar jag inte bara att det går framåt lite grann här och där, utan det har blivit en riktig succé.
Mm.
Så bara föreställ dig att du har gjort en riktig succé med din verksamhet. Mm. Det har gått 20 år.
Ja.
Men du lämnade din kropp 20 år tillbaka i tiden.
Mm.
Hur kul är det att backa 20 år och jobba i kapten istället för att kunna njuta fullt ut av den succé du har skapat?
Så få med kroppen på vägen hela tiden.
Ja.
Ja.
Och när vi tittar på din situation där när vi kan säga C, 3, 4, 5, keep you alive. Och då pratar vi om koterna C, 3, 4, 5.
Mm.
Och där har vi också...
Vart sitter de någonstans?
För... I nackkurvan.
Nackkurvan, okej.
Okay. Ja, så det, C-koterna är nackkotor.
Mm.
Och när C1 rör sig åt höger så rör sig L1, alltså ländryggskotan, också åt höger.
Mm. Och C1, är den högst upp eller den längre ner på nacken?
Det är den översta kotan.
Översta kotan, okej. Okay. Ja.
Och just 3, 4, 5 så har vi då nerver som går ut och kan då påverka lukt, smak, syn, hörsel.
Mm.
Och det är ju då nerver och vår vagusnerv som också då går ut till olika organ i kroppen och ser till att de blir supportade som de ska.
Mm.
Och är det något kläm?
Och nu är det många namn här. Vagusnerv, vill du förklara vad det är? Du har ju berättat det för mig, men så att lyssnarna förstår också.
Ja, vagusnerven är ju en del av vårt nervsystem. Och för att inte krångla till det så har vi ett gas och vi har en broms i vårt nervsystem. Och gasen är ju när någonting händer.
Ja.
Och till exempel om vi går i stress.
Mm.
Så är vi i stress så blir en kemisk reaktion. Och vi är kemiska varelser som hela tiden har en kemisk cocktail. Ut kommer kortison som då påverkar kroppen. Ska vi överleva är den bra. Men om vi ska leva i ett stressat samhälle och vi inte förstår hur stress kopplar ihop oss med hur kroppen fungerar och med vilka näringsämnen som dräneras och vad som skapas behovet av via vår hjärna på grund av vad vi är i vårt sinnestillstånd.
Mm. Så där nervsystemet har två, det är gasen och bromsen, och gasen är mycket att man är alert, stress och dylikt. Och i stress utsöndras kortisol som är stresshormon och bland annat,
ja.
Mm. Och vad blir effekterna när man har mycket kortisol och stress i kroppen? För lite gör ingenting om man har det ibland. Men vad händer om man har det för mycket, som många människor har? Med utbrändhet, är ju folk som blir utbrända och dylikt. Vad blir effekterna förutom utbrändhet och sånt?
Alltså effekterna här är ju att kroppen går in i en sparlåga. Vissa funktioner slutar fungera som det ska. Och blir då så att säga nervsystemet, vad vi kan kalla det för, inflammerat.
Mm.
Då biter ingenting annat förrän när systemet får koppla av igen.
Mm.
Så sympatiska nervsystemet är där action är. Ibland är det bra action. Jag menar, älskar jag åka berg- och dalbana, då får jag ju en positiv sympatisk reaktion.
Mm.
Men där är det ju svårt att vara läkande. För vill jag vara läkande så behöver jag vara parasympatiska nervsystemet som då är läkande och harmoni och vila och reparation.
Ja.
Får jag för lite reparation så slits kroppen ner.
Mm. Just det.
Så här behövs ju då en balans.
Det är lite som med träning. Om jag inte vilar efter träning så kommer bara musklerna slitas ner istället för att byggas upp.
Ja, exakt.
Ja.
Så balansen på det här systemet är ju då en viktig sak att titta på, och hur får jag till det? Och vi pratar ju då om att vi har ett viljestyrt nervsystem.
Mm.
Och vi har ett system som inte är viljestyrt.
Ja.
Så, autonoma nervsystemet.
Just det.
Och här är det en hel del gamla myter kring det också. Som man säger att det kan du inte påverka.
Ja, okej. Okay. Det där autonoma.
Mm.
Okej, okay. Myten, var kommer de ifrån?
Ja, men alltså jag tänker som, du är ju expert på sinnet.
Ja.
Vart kommer föreställningar ifrån?
Föreställningar? Ja, okej. Okay. Så övertygelser, föreställningar, vad går runt och tror på? Omedvetet oftast.
Ja.
Vad kommer ifrån? Jo, men det kommer ifrån vad jag har lärt mig.
Ja, exakt.
Uppväxten, kulturen, samhället. Och kultur är ju allt från familjekultur, skolans kultur, hela samhällets kultur och så vidare. Och sen såklart egna erfarenheter vill jag ju också. Föreställningar och utöver det. Ja.
Ja, och det här är ju så galet spännande.
Mm.
Så den här världen, när vi börjar sy ihop det här, då börjar vi hitta att vi har en lekplats att vara på, ett stort nöjesfält i hela livet, i hela världen. Istället för att det ska vara ett fängelse. Jag tror många lever i ett fängelse mer än i ett nöjesfält.
Ja.
Vilket kan i sig vara ganska stressande, fast jag är omedveten om stressen då.
Mm.
Men så här, har du hört talas om att du måste vänta 40 minuter efter maten för att gå och bata? Annars kan du drunkna.
Ja, det där är ju en myt.
Det är en myt.
Att man får kramp när man hoppar i direkt efter maten.
Ja.
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 Det är en myt. Var kommer den ifrån? För den hörde jag när jag var liten.
Ja. Om jag skulle fråga mina föräldrar, så tror inte de brydde sig om var myten kommer från. Var bara att de skulle slippa gå och vakta vid badet efter maten och få koppla av lite själv.
Okej, okay. Så nu har vi många spår igång. Ja, det är så stress. Men vagusnerven, är det en fysisk sak eller är det mer en metaforisk grej? För jag har inte koll på vad vagusnerven är.
Alltså den har ju då en... Den finns i hjärnan och så går den rakt igenom hela våra kotor och ner i mage och tarm.
Okej,
okay.
Så den finns i hjärnan, går igenom våra kotor, nacke och ryggkotor,
ja,
ner i mage och tarm.
Och efter varje...
Det låter som väldigt viktig nerv.
Den är ganska viktig, ja.
Ja, ja.
Jag skulle säga att skulle vi kapa av den lite här och var, så skulle vi bli ganska handikappad.
Handikappad hur? Rörelsemässigt eller pratar om kognitivt? Eller vad pratar
det kan vara rörelsemässigt, för du får kanske inte kontakt med vissa delar av kroppen. Och då blir ju det ett problem i sig. Men det kan ju också vara att den stör kontakten med njurarna och slutar njurarna filtrera. Vad händer då?
Ja, det blir ju dålig stämning.
Ja, det blir ju ganska dålig stämning. Och jag vill koppla tillbaka bara. Jag håller den här tråden, ska vi se. För att... Det vart en liten loop där. Och jag tänker att vi stänger den loopen så att den får följa med i resten. Och det var ju det här autonoma nervsystemet. Alltså det går inte att göra någonting åt, utan det är som det är.
Ja.
Och så tar vi det här då med... Ja, om du badar inom 40 minuter så får du kramp.
Ja.
Ja, du kan drunkna.
Mm.
Och så, om vi tänker här... Okej, vad skulle göra att det skulle kunna bli en kramp? Alltså bara idén om det.
Mm.
Och då har vi ett system som vi inte kan påverka. Men om du går i ett kallbad, vad händer med dina kärl?
Jag vet hur det känns, men vad händer med kärlen?
Ja, om ditt blodkärl, tänker vi oss att...
De snärter väl åt, va?
Ja, ja, de drar ihop sig.
Drar ihop sig.
Ja, och om du går in i en bastu?
Ja, då öppnar de sig.
Ja.
Ja.
Så om du gör det många gånger, tror du att musklerna som kan dra ihop och expandera dina kärl tränas upp och blir starkare?
Ja, det säger ju sig självt.
Ja, ja, så alltså kan vi påverka det autonoma nervsystemet.
Ja, ja, ja. Så här har vi faktiskt redan kommit in med lite tips. Kallbad, varmbad eller bastu och sånt. Det är ett sätt vi jobbar med.
Ja, exakt.
Ja. Och det vet jag, du pratar mycket om kallbad, kalldusch och dylikt. Och det har jag kört ganska mycket i perioder. Just nu inte så mycket, men händer ibland.
Ja, vill man säga man som generellt,
ja,
för att jag vet ju att jag vill.
Ja.
Ja, så därför utövar jag det eftersom jag vill.
Mm.
Men om man vill ha mer optimerad energi, funktion i kroppen, så är det en bra grej att lägga till.
Ja.
Absolut.
Just det, okej. Okay.
Just. Andningsövningar är bra där också då.
Andningsövningar, och vi ska ju komma in mycket på tips också såklart. För att vi kan inte ha med det här utan att vi kommer med massa bra tips som människor kan göra för att enkelt och effektivt förbättra sina liv och sin hälsa och sitt välbefinnande. För många som lyssnar här går säkert i mycket stress, medvetet och omedvetet. Har säkert muskelspänningar och problem i kroppen, en och annan som lyssnar här. Jag vet ju själv hur det var innan jag träffade dig. Så, jag kunde knappt sitta med höger ben över vänster knä till exempel, som ett bra exempel. Och då är min kropp ändå relativt välfungerande. En del som kanske har smärtor och dylikt. Så att det finns, och bara nämna det för lyssnarna, vi samarbetar ju och påbörjade ju i slutet av förra året att dina klienter och mina klienter har vi varannan onsdag för.
Ja.
Ja. Och där vi ibland jobbar med sinnet, eftersom dina klienter kan behöva få mer i sinnet, eftersom du jobbar mest med kroppen än om du såklart touchar båda. Och mina klienter kan få behöva jobba mer med kroppen eftersom vi jobbar mest med sinnet. Så att det är ju något vi gör tillsammans. Och för att jag vill säga det till lyssnarna. Om du inte har välfungerande kropp, då är det väldigt jobbigt. Då är det väldigt svårt att ha välfungerande sinne. Det går, men det är väldigt, väldigt svårt. Och har du inte välfungerande sinne så är det svårt att ha välfungerande kropp också. Det går, men det är svårt. Så att det är vikten av att jobba med båda.
Ja, och då, det här mötet, den här sammanstrålningen har ju visat sig bli en mysig träffpunkt.
Mm.
Med både djup och allvar och samtidigt otroligt mycket humor.
Ja.
Och feedbacken vi får därifrån är ju otroligt positiv.
Mm.
Och jag tror att den här kombinationen att tänka utanför ramarna och att gå på djupet med saker som vi pratade om från början kommer att göra mycket större avtryck över tid.
Mm.
Så att där flera quick fix, som man säger att vad är egentligen en quick fix? Men om jag har gått i 10 år med ett problem och så jobbar jag med det här i 1 år och så är det borta. Då kan jag tycka att det är wow, vilken jävla quick fix.
Ja.
Jag byggde upp det här i 10 år men jag tog bort det på 1.
Jag tror många när de tänker quick fix tänker att det är som ett plåster på såret och det är inte att lösa problemet. Och det är väl det som oftast används quick fix. Men jag håller med quick fix, att någonting fixar sig snabbt är ju bra så länge det blir bestående.
Mm.
Att man adresserar orsaken eller vad man ska säga.
Ja, för om vi tänker på den förändring du fick med din syn och energi.
Ja.
Och om du inte skulle underhålla den och jobba vidare med den så finns ju en möjlighet att det backar tillbaka.
Ja.
Och därför är ju då uppföljning och att jobba med egenvård och samtidigt gå och kolla igen. Mm. Sitter någonting, kan jag släppa något mer? Kan det bli ännu bättre?
Mm.
Ja. Om jag får in det som en daglig rutin i mitt liv att ta hand om de områden där jag har större problem så att de minskar så jag kan ta hand om andra problem. Mm. Och efterhand så kommer jag ju då optimera kroppen mer och mer och mer.
Mm.
Så att få tillbaka energi handlar ju också om då att läka till exempel vagusnerven. Och se hur den är kopplad till våra muskler, hur den är kopplad till hur vi tänker, hur den är kopplad till magetarm. Att hjärnan, hjärtat och tarmen pratar med varann.
Mm.
Och de behöver ju då kunna prata med varandra för att det ska vara optimalt. De fungerar, som vi säger, var och en för sig. Men det är inte optimalt.
Nej.
Sinnet kan fungera, men det är inte optimalt om inte kroppen är med.
Nej.
Och tvärtom, kroppen är inte optimal om inte sinnet är med.
Nej.
Och det här är ju så spännande. Så, jag menar, de program vi jobbar med för att aktivera och stärka, läka vagusnerven hjälper ju så mycket andra saker. Mm. Vill jag bli snabb och springa? Så är det jättesvårt med en inflammerad vagusnerv.
Okej. Okay. Och hur läker man en inflammerad vagusnerv? Hur gör man då för nu har jag förstått hur viktig den är. Så hur gör man för att läka den?
Ja, men då kommer man till oss och så tar man hjälp. Och så får man den hjälpen man behöver som är då individuellt anpassad.
Mm.
Men jag kan nämna några saker så här om vi tittar på tips. Vi har ju redan varit inne på tips.
Mm.
Kallbad, och om jag då till en början, nej, jag hatar kallbad. Jag kallbadar, men jag hatar det.
Ja.
Och jag vänjer mig aldrig. Jag har kallbadat i flera år. Och varenda gång jag ska gå i så hatar jag så in i bomben. Så att jag vill inte gå i, men jag plockar fram pannbenet. Och så kliver jag i ändå. Nice. Och det är så jäkla jobbigt. Ja. Men när jag väl är i där och kämpar med det här och får ner andningen, lugna ner andningen. Harmoni i den här kylan och bara... Och så komma upp och så fryser jag inte längre heller.
Nej, det är ju fantastiskt. Jag kan frysa innan, gå ner i kallbad på vintern och sen komma upp och så frysa en liten stund och sen efter ett tag blir jag varm fast jag fortfarande bara har badbyxor eller någonting.
Ja, och det påverkar vagusnerven.
Ja.
Och det här stärker så kallbad, dina kärlmuskler.
Så kallbad är bra för vagusnerven? Ja. Vad mer kan man göra för vagusnerven?
Ja, men om jag tänkte säga det. Och om man nu hatar kallbad så mycket som jag hatar det och inte har mitt pannben.
Mm.
Så jag kan låna ut pannbenet så du får prova en gång.
Mm.
Men ett annat sätt är ju att du tar till exempel en handduk och blöter den med riktigt kallt vatten. Och så baddar du ansiktet tills du kan lägga på hela handduken. Du kan träna på ansiktet.
Mm.
Och att kallbadda ansiktet lugnar ner vagusnerven. Och det finns många såna här minitips. Men det här är ett starkt tips. För det fungerar.
Okej.
Okay. Det fungerar. Och sen har vi ju varit inne på jag menar så kost och näring, om vi inte ens rört den. Ja. Men det är självklart men du pratar om att du äter bra och ändå så har du problem.
Mm.
Så att jag kan inte äta bort inflammation i vagusnerven om jag har störningar till den.
Nej.
Och störningar kan jag ha av koter sitter snett, leder inte är på plats. Så att hjälpa vagusnerven handlar ju också om att dekomprimera, minska trycket i leder så vi kan byta ut ledvätska, få in blod, få in blod med stamceller så stamcellerna kan gå in och börja reparera och renovera där inne.
Mm.
Och så vill vi centrera leden så att den är på plats.
Ajse.
För när någonting ligger snett och bökar så har vi stoppit flöde och det kan ju göra till exempel att ödem i vaderna inte försvinner. Och då kan du ju hålla på med lymfmassage i 10 år. Så länge blockeringen sitter kvar så har du ödemet kvar. Och förmodligen så kommer då det ödemet sätta ihop sig med fett och smuts och skapa en fibros. Och med en fibros har du ännu sämre cirkulation igenom. Och det märkliga är att när vi börjar jobba med det här, en fibros tar längre tid att ta bort än åtgärda på en gång.
Ja, okej.
Okay. Och det hänger ihop med våran vagusnerv.
Mm. Ja.
Och med vår fascia. Och våra muskler, och vår hjärna, och vår hjärta, nice. Och vår mage och tarm.
Och det här är ju något som är väldigt fascinerande med dig. För du jobbar ju helhetstänket. Med sinne, kropp, men också med hur saker hänger ihop. Och det är, enligt mig faktiskt, det mest värdiga sätt att jobba på. Du jobbar ju också med sinnet och kroppen. Man ser helheten. För nu ska vi inte bli allt för räntande om vården. Men jag vill ändå ta upp lite om vården. För att de flesta människor, tror jag i alla fall, i Sverige går ju till vården om det är någonting. Och det är ju inte orimligt i sig att man går till vården. För det, men att, eller tvärtom, det finns jättemycket bra med vården. Men min erfarenhet när jag lyssnar på människor är att de får sällan hjälpen hela vägen. Är det akutskadad får de hjälp och det får en ypperlig hjälp och de bitarna. Men för min tolkning är att vården inte ser helhet. Hur saker hänger ihop med varandra. Om du ser att här är en skada, det där är det någonting. Du får en medicin för det eller du får en operation för det eller vad det nu kan vara. Vad har du för tankar om vården?
Ja. Jag ska ta på mig min diplomatiska skjorta nu.
Ja, det är bra.
Ja. Och undvika att raljera och så vidare. Men i Sverige har vi någonting som jag skulle vilja kalla för akutvård.
Ja.
Och sjukvård. Vi har inte så mycket friskvård.
Mm.
Vilket gör att, och det här debatteras ju i både tv-nyheter och tidningar och socialt media mer och mer egentligen. Så börjar det komma upp till ytan att man börjar fundera över varför är det som det är.
Mm.
Men i och med att vi idag blir behandlad för symptom. Man söker symptom och ibland så är det bra för att det kan rädda liv.
Ja.
Så jag vill inte såga ner det så. Men om man stannar där och inte går på orsak till att symptomet är där. Att vi tar bort symptomet istället för att gå till orsaken.
Mm.
Så skulle vår sjukvård vara mer inriktad på att ta reda på orsaken.
Ja.
Så skulle de få mycket bättre resultat.
Ja.
Bara tips till dem.
Mm. Just det. Mm. Och jag menar, för det finns ju människor som får hjälp via vården oavsett om hur mycket de hjälper eller inte hjälper, men de får hjälp via vården. Och vad är en rekommendation, förutom att uppenbart gå till dig eller någonting, vad är en rekommendation att komplettera med? För om man ser vården som komplement till något annat, eller något annat som komplement till vården, vad rekommenderar du då? Om man är sjuk eller skadad eller smärta eller liknande.
Först och främst så rekommenderar jag undersök varenda sten innan du tar ett beslut på om du ska göra en operation av något slag eller börja ta mediciner av något slag.
Okej.
Okay.
Så vidare allt, inte akut, det måste tas nu. Liksom.
Ja, så vidare inte akut, det måste att du dör nu om du inte gör det.
Ja.
För att det har ju visat sig att en medicin kräver en annan medicin för att ta hand om biverkningar och så vidare och så vidare. Så helt plötsligt så dyker upp en jäkla massa mediciner. Och sen när man börjar frågasätta, jag tänker här på ett specifikt fall på en äldre person. i åldringsvården, en nära bekant.
Mm.
Det vi upptäckte att han helt plötsligt hade 25 mediciner.
Mm.
Och då skickade vi det här till en läkare och frågade, om du skulle ta bort allting som personen inte behöver, som gör att den, alltså, den dör om vi tar bort det här.
Ja.
Ta bort allt som inte behövs. Då var det 2 mediciner kvar.
Okay.
Och då börjar vi fundera, vad gör alla de här olika? Och så börjar vi kolla på vad det var. Och jag vill säga att resultatet av den diskussionen var otroligt spännande. Mm. Jag kan inte gå in i detalj på, men jag skulle rekommendera att känner du någon eller har en släkt, en mamma, en pappa eller någonting, våga kolla vad som behövs och inte behövs.
Mm. Vad är anledningen, varför blir 23 mediciner extra då? I det där fallet?
Jag tror att grunden i det är att man går på symptom och inte tittar på orsak.
Okay.
För löser jag orsaken så har jag ju inga symptom att jobba med.
Nej, just det.
Och sen, ja, det kan ju finnas någon som tjänar pengar på det. Jag vet inte säkert, men det skulle kunna vara.
Det där är ju väldigt intressant för att jag vill inte att diskussionen ska handla så mycket om det i sig, men bara när du tar upp det. För det är ju inte konstigt i sig att det finns vinstintressen bland stora företag. Och då kan folk säga, du är konspirationsteoretiker. Och jag blir så här, ja, det kan man tycka, men vinstintresse är väl ingen konspiration, det är bara ett vinstintresse. Och det är klart det finns vinstintressen från alla möjliga håll. Allt från såklart medicinbolag och sånt, men också från andra aktörer, och det är ju bra att vara medveten om bara att det finns vinstintressen, och det är ju inget konstigt att det finns det. Och finns det företag som beter sig etiskt? Ja. Finns det företag som beter sig oetiskt? Ja. Sen har inte jag så mycket bra koll på hur det gäller medicinbranschen, det kanske du har bättre koll, men jag vill bara ta det utan att vi ska fastna just där under ytan med hed. Jag vill inte gå under ytan på just den fronten, vi går under ytan mer på hur folk kan få bättre välbefinnande. Men var medveten om att det finns vinstintressen. Och ibland är det till gagn för dig, ibland kanske inte gagn till dig, för dig.
Ja, men exakt. Och om vi då bara konstaterar att om det finns ett vinstintressen, det skulle ju, jag säger inte att det är så, men det skulle ju kunna vara så att ett vinstintresse då med att fixa symptom är viktigare än att hitta orsaken och hjälpa människan att bli frisk.
Ja.
Jag säger inte att det är så, men det skulle kunna
vara
så.
Nej, men det är ju en logisk följd att om ett bolag som skulle rikta in sig på att dämpa symptom, vilket också har sin funktion, för ibland behöver man ju det, att deras intresse är att då vill man ju att den ska vara drivande, kanske marknaden, för det ger mer pengar in och så. Och det kan ju också komma en övertyg så att de tror att det är det rätta sättet att göra på. Så att det behöver inte bara vara girighet eller liknande. Det kan ju vara övertygelse, föreställningar du var inne på. Och om samhället tar den föreställningen stort så förstärks ju det i sig. Så jag håller med dig att kolla flera vinklar över år. För det inte betyder att allt inom alternativa heller är bra. För där finns också vinstintressen. Så vi bara säga det. Det är inte bara så här, ja, vården dålig, alternativa är bra. Det är så svartvitt är det långt ifrån. Både du och jag har ju testat mycket inom det alternativa. Och det finns mycket skräp och det finns mycket bra. Rent krasst.
Ja, så absolut. Så är det. Och jag tänker, här har vi ett medborgerligt ansvar tillsammans. Att verkligen stå för det friska. Och jag tror också att det här samspelar en del med bekvämlighet.
Mm.
Och då kan vi ju undra också så här som flundra. Om bekvämlighet bara handlar om att jag är bekväm av att jag är bekväm. Eller om jag har tillstånd i kroppen eller tillstånd i mitt sinne.
Mm.
Som gör att jag är bekväm.
Ja.
Och om jag då är bekväm, av vilken anledning det än är att jag är bekväm.
Ja.
Så skulle det kunna göra att jag väljer en medicin istället för att fixa orsaken, för då har jag tid att fortsätta att göra det jag inte borde göra som gör mig sjuk.
Det är högprestera, som många gör.
Kan vara en sån grej, ja. Det här är ju spännande.
Ja, men det där, för en sak du pratar mycket om, eller gjorde i alla fall mycket förut, och något som jag pratar också väldigt mycket om, så det är verkligen en gemensam faktor det. Orsaken till dina problem och dina framgångar och dina framsteg, allt vad du pratar om, är din livsstil.
Exakt.
Livsstilen är alltid orsaken, oavsett hur du mår i sinnet, hur du mår i kroppen. Ja, det är klart att man kan vara med om olyckor, det kan man inte prata om livsstil. Men hur du gör med allt, dina kort och tilldelas i livet har med din livsstil att göra. Eller kommer påverkas av din livsstil. Så att om jag har en livsstil där jag presterar, gärna för andra då. Så inte så mycket för egen del. Högpresterare kallas det. En annan som lyssnar är definitivt högpresterare här. Kanske i sitt jobb, kanske privat. Och sen så får jag problem. Och så går det. Och när problemen inte går att ignorera. Så har medicin eller får någon snabb hjälp. Som kanske då är mer quick fix. Om vi egentligen ska prata det. Och för det är bekvämt. Och så kan jag fortsätta leva så som jag gör. Som kanske inte mår bra av. Och sen går man in i den där berömda väggen. Eller på något sätt blir sjuk. Eller sjukskriven liknande. Jag har sett hur många gånger som helst. Och det går inte att skylla på varken vården. Alternativa eller ens medicinbolag. Det är ditt eget val. Vad du gör. Och där medborgerlig ansvar. Jag håller med. Men också ett eget ansvar. Vad du gör med din kropp, med ditt sinne, är ditt ansvar. Du kan inte påverka allt som händer runt om dig, men du kan påverka hur du förhåller dig till allt runt om dig.
Det här är ju så spännande just nu, för att vi är ju också ett läge där jag upplever att mänskligheten, om man får tala i sånt stort begrepp, är i någon form av ett större uppvaknande. Och jag känner också in i benmärgen hur vi är en så stor del av det. Och att skapa en rörelse för att gå till orsak istället för att laga symptom. Är det någonting jag står för idag så är det en av de stora sakerna jag står för.
Är det det med uppvaknande folk börjar tänka mer på? För uppvaknande är ju ett väldigt stort ord.
Ja.
Så vad menar du specifikt när du säger uppvaknande, mänskligheten?
Jag menar att i ett uppvaknande så är det många spår. Ett spår är ju just hur jag förhåller mig till orsakverkan med min kropp.
Ja.
Sen kan jag ju förhålla mig...
Det egna ansvaret.
Ja. Och att ta hand om och söka den hjälp jag behöver. Då.
Ja.
Och om vi då skapar en folkrörelse där människor trivs med varandra, mår bra och hjälper varandra och berättar att ja, men det där satt jag fast i, men jag gjorde det här och det här och det har blivit bättre och det är på riktigt. Det är inte ett hittepå för att jag ska sälja det här och det här, utan det är utan agenda. Det är... på riktigt från djupet, från hjärtat.
Ja.
Och jag blir varm i hjärtat av att se vad som händer där. Men vi har ju andra spår också om vi tittar på ett uppvaknande i system. Och här kan man ju då ha olika tankar och åsikter om våra skattesystem, om sjukvårdssystem, om pensionssystem och så vidare.
Jag brukar mycket åsikter om, som du vet.
ja, men här kan ju vi ha spännande diskussioner. Men det här är ju ingenting som inte har blivit sagt för eller har det. Låt oss säga att vi föds fri, förhoppningsvis, beroende på var vi föds någonstans. Och så sen, redan nu, så ska vi då snabbt in med skoltvång, inte få vara hemma hos våra föräldrar längre när vi är barn. Och för mig är det märkligt att tänka att jaha, men då är jag fri till jag är 6 år. Och så sen...
Och om Liberalerna får igenom sitt förslag så är det fram till 3 år. För då är det obligatoriskt förskola om 3 år.
Ja.
Det är förslag igång nu.
Vilket i min värld är horribelt. Alltså det innebär att vi inte längre har rätt till våra barn. Någon annan ska äga rätten till våra barn.
Men om vi ändå pratar livsstil, för där är ju politiska beslut nu.
Ja,
och i Sverige har vi närvaroplikt i skolan. Så i Finland har man inte det, i USA har man inte det. Där kan man hemskola och sånt, där finns andra alternativ. Men rent också krasst, att de flesta lever ju också ett liv med stress. Inte hela tiden, men mycket stress. Man stressar upp tidigt på morgonen för att få iväg barnet till skolan. Eller förskolan, vad det nu kan vara. Och sen stressar man iväg till jobbet själv. Jobbar hela dagen. Båda föräldrarna oftast, jobbar båda. Kommer hem, trött, grinig. Barnen trötta, griniga, plus att de har läxor att göra. Och föräldrarna trötta och griniga. Så den tid man har tillsammans är trött och grinig tid för många. Och sen på helgen kanske man har lite mer kvalitetstid. Om man inte behöver återhämta sig från veckan som varit. Och det är för mig en sjuk livsstil. Och man kan skylla på politiker om man vill, men det här är ju också kulturellt likväl. Det är något som ligger i kulturen. Det är ingen som politiker bestämmer att du måste göra så. För där handlar det om att designa sitt liv så att du inte ska behöva det om du inte vill leva så. För faktum är att staten eller myndighet eller liknande skolan har mer tid med dina barn än vad du har. Och det gäller mig också. Och nu är dina barn stora, men det gäller väl, jag misstänker att du även hjälpt med dina barn också. Så det är inte lägga skam på att det är så, men bara att tänk, det här är något jag jobbar mycket med, att våga tänka efter, fundera på saker, inte bara köpa sanningar, oavsett om det är dina egna sanningar, kulturens sanningar, samhällets sanningar, din uppväxt sanningar, vad det nu kan vara, att inte bara köpa in på det, att hitta din egen sanning inuti, och för det behöver du tänka, och det är inte alltid så jäkla bekvämt, och du behöver tillåta dig vara förvirrad. För det är när du är förvirrad, det är då du faktiskt aktivt tänker.
Ja. Och med förvirring följer klarhet.
Ja, det kommer på köpet. Ja. Men en del människor vill få klarhet för fort. Och då slutar de tänka. Och då kör de lånat tänkande. Då kör bias tänkande. Alltså ser man partiskt tänkande. Som faktiskt gör att de inte kan skapa det de vill skapa eller komma framåt de vill göra eller ta hand om sin kropp på bästa sätt eller vad det nu kan vara. Man bara köper, ja men så här gör man, det är ju bara så man gör. Om jag inte får hjälp av vården, nej, då kan jag inte få någon mer hjälp, som att man inte kan vända på fler stenar. Om jag inte får hjälp av min psykolog så var det inte det. Man finner sig i det.
Och då kan man ju fundera över livsstilen så här också då. Om ett dygn har 24 timmar, vilket vår verklighet säger just nu, ja, vad jag känner till, så har den inte förändrats.
Ja, men det är ett jorden snurrar över sin egen axel, 24 timmar. Ja, det är ett sätt att mäta.
Och om vi säger snitt utan att gå in och diskutera sömndetaljer, vilket är intressant i sig. Ja. Men vi kan säga, låt oss säga att 8 timmar i alla fall. Mm. Och sen ska du vara på ett arbete i 8 timmar.
Ja. Och så reser till och från jobbet oftast.
Ja. Ja, och så pratar vi lite om dagis och hämta och det träningar och så vidare. Och så börjar vi fundera, hur mycket får människan då kvar i egen tid?
Oftast väldigt lite.
Så är den fri eller är den fast i det systemet?
Du är fast om du, så här, om du bara köper in det automatiskt. Jag ska säga att frihet kommer alltid vid ansvar. Så om jag äger mina beslut, just nu är det så här, just nu lever vi ett liv, eller jag lever ett liv som gör att jag behöver göra det här kanske. Men att man står för det. Okej, men just nu bor vi har ganska mycket kostnader, nu kommer vi in på ekonomi här plötsligt, men jag har mycket kostnader, jag har mycket det här. Och det gör att jag behöver upprätthålla min livsstil med att om man är föräldrar och så. Men båda sticker iväg på ett jobb 8 timmar om dagen och tjänar sina pengar. Det kan tjäna bra till och med. Om jag väljer att ha en livsstil som och notera, väljer att ha en livsstil som kräver det, då är det ditt val. Och jag menar inte lägga skuld på någon. Jag menar bara att du äger dina beslut istället för att bara skylla från sig samhället. Ja, det är okej att ifrågasätta samhället. Det är okej att vara samhällskritisk åt alla höger, vänster, håll. Det är strunt samma. Det är bara bra att man till och med är det. Men har du det som en ursäkt för hur du själv lever, då blir det problem. För de flesta, det finns undantag här, men för de flesta, det är då det blir problem. Det är då man blir ofri. Kan jag äga mina beslut, kan jag också göra något åt saken. Och för majoriteten av människor gäller det här. Finns undantag? Såklart. Det finns undantag. Med grövre funktionsnedsättningar, liknande, fysiskt, psykiskt, vad det nu kan vara. Men för de flesta så kan du göra någonting åt saken.
Ja, och om vi då tittar på perspektivet då, att hålla en fysisk kropp frisk. Finns det då tillräckligt mycket tid på ett dygn för en människa att vara i ett läkande så pass att den kan då motkompensera allt slitage den blir utsatt för?
Mm. Okej, okay, sa den där igen, för det här var intressant. Kan man kompensera, vad sa du? Säg den igen, för den var bra.
Ja, men den här är bra. Alltså, tiden som blir över för en människa per dygn, är den tillräcklig för att kunna låta vår fysiska kropp motkompensera slitaget den har varit utsatt för?
Jag tror de flesta inte lever så att de har den tiden. Men som det är med tid, det är mest rättvisa resursen vi har. Alla har 24 timmar om dygnet. Ja. Fattig som rik, alla har den resursen. Och de flesta lever ett liv som gör att man lever i plikt. Mm. Vi är inne på välbefinnande här. Lever du en liv av plikt? Måste, borden och behöver? Lite måste, borden, behöver, behöver du. Men om det är majoriteten av det du ägnar tid åt, då har du ett problem. Det säger jag. Då har man ett problem. Och så... för du kommer aldrig ha ett passionerat liv med leva i plikt. Och det som är risken det många gör då, inklusive jag själv också gjort mycket, det är att hemfallet till snabb simulans. Det kan vara allt från att man slår att titta Netflix till att man spelar massa mobilspel, sveper på datingappar, annan sån här snabbsimulans. Och det är inget fel, man kan ha snabbsimulans i en viss grad utan att det är något problem för sinnet, kroppen. Men om man hemfaller till det som sin primära njutning, då har du ett liv av meningslöshet.
Då har vi blivit dopaminjunkies.
Dopaminjunkies, ja.
Ja. Men det har ju både du och jag varit av andra anledningar.
Ja.
Men mer, lite mer extremt, eftersom du har ju ett förfluten tid i klättring.
Och... Ja, men då är det ju långsamt dopamin. Det är herrans stor skillnad på det.
Ja,
men klättring
exakt.
Har vi båda historia med.
Jajamän. Och en fantastisk... faktiskt börja fundera på att ta tillbaka en del av den igen. Just för det du säger med det här långsamma dopaminet. Och skillnaden här, om vi tittar beroendemässigt också då. Mm. Att vad fyller det för funktion? Och vad flyr vi ifrån? Eller vad går vi bort ifrån som vi annars skulle kunna göra om vi då hade riktat vår energi och kraft mot någonting som skulle, vi skulle må bättre utav?
Ja.
Därmed vill jag inte säga att spela spel är helt fel, för det kan vara väldigt kul.
Ja, ja.
Men inom kanske någon gräns av att den fortfarande inte dränerar så att jag blir dopamintom. För då blir jag apatisk.
Ja, exakt. Det är det som händer. Och det är det jag säger. Om man har det som primär njutning, det är då det blir problem. Jag sitter gärna och jag brukar spela mobilspel med mina barn till exempel. Mm. Tillsammans. Men då är det en connection tillsammans. Men vi inte gör det hela dagen med dem.
Nej.
Det är skillnad. Men vi kan göra det någon stund ibland. Och det är jättefint. Eller jag kan sitta bara för mig själv och kolla Netflix eller vad jag nu vill göra för snabb njutning. Men om det är din primära och när du inte gör det, så håller du på med presterande. Måste, borde. Där har du inte ett passionerat liv.
Nej.
Det är ett väldigt bra recept för att leva ett som bäst mediokert liv. Som sämst ganska sunkigt liv.
Men menar du att prestige, krav och måsten inte är bra?
om du har det som primär tidsfördriv, ja. Men det är klart att... Vi, så här. Det är rent krass om vi ska djupdyka i den.
Jag måste inte vara duktig då, menar du?
Du måste egentligen inte någonting i livet. Om man ska hårdra det, så måste du ingenting. Och nu tänker ju någon som lyssnar, vad fan, har Per blivit galen? Och då jag måste vissa saker, jag måste betala räkningar, jag måste göra det här. Nej, du måste faktiskt inte ens det heller. Men om du inte gör det, så kommer du få konsekvenser som du troligtvis inte vill ha. Eller hur? Om jag inte betalar mina räkningar, så kommer jag få påminnelse, jag kommer få inkasso och till slut fogden, och de kommer gå och utvinna mina möbler och vad man nu gör. Det är inga konsekvenser jag vill ha. Så därför kommer jag vilja betala mina räkningar. Så det är egentligen ingenting du måste. Men å andra sidan kan du också tänka i måste, om det är på en lagom nivå. Måttlighet. Jag anser inte att livet är till för att bara pliktas igenom. Eller gå igenom precis och duktighet. Det är för mig ett värdelöst liv.
Mm. Och om vi då håller på med det från 6 år, hoppas det inte blir 3.
Mm.
Och är nog ett sånt system tills vi då är, vad skulle pensionsåldern bli nu, 70?
Mm.
Tror jag var det senaste jag hörde.
Mm.
Ja. Och då har vi då fortfarande då, i alla fall 6 år fri fram till 6-årsdag. Och sen då 70, och sen medellivslängden idag ligger vi på 85.
85 för kvinnor, 83 för män, om jag minns rätt.
Ja,
kan ha ändrat någonting.
Så säg 15, runda slängar, så har vi 20 år frihet på ett 80-årigt liv. Alltså 20% max.
Om man lever inom konventionella ramen för kulturen, ja.
Och det låter väl jättebra att vara där.
Ingen som lockar mig i alla fall, men jag vet inte, och jag vet att ingen som lockar dig. Både du och jag har frihet som hög värdering.
Ja, och här med att titta på slitage, hur många människor i det här systemet blir nedsliten och inte fattar varför kroppen är slut och varför de behöver stoppa in reservdelar med nya höftkulor, med nya knäleder. Mm. Eller varför så många människor går omkring med svår artros i fingrarna, kan inte vrida ur disktraser och plocka ner glas ur skåperna. Men det finns faktiskt saker som kan lindra och göra det bättre. En del blir riktigt bra och kan börja vrida ur en disktrasa igen som äldre med artros. Alla kan inte det. Men, och det är inte sant att jag säger det förresten. För hittills har jag faktiskt inte behandlat någon just för det här problemet som inte har blivit bättre.
Mm. Men det är en ödmjukhet att kanske tänka de flesta och kanske inte alla. Så det, jag förstår vad du menar.
Ja. Men hur många vet om att det går att göra något annat när man som äldre med artros, ont i fingrarna. Det enda man får är att gå vaxbad, varma vaxbad.
Mm.
Men en led blir aldrig äldre än 7 år.
En led blir aldrig äldre än 7 år. Och det är ju helt enkelt att kroppen har
förnyat sig
på 7 år. Det står 7 år så har den förnyat sig.
Ja. Och här är ju också så här galet.
Och nu kommer vi in på självläkande. För det här är ju ett viktigt ämne vi ska få med nu.
Ja, det här är ju så galet spännande och intressant.
Mm.
För om vi bara tittar på en led. Om leden har kompressioner och svårt att röra sig.
Mm.
Och vi gör ingenting åt det. Så kommer ju den att återskapa sig då.
Mm.
I det läget. Om inte vi då gör någonting annat.
Mm.
Om vi matar då vår led med näringsämnen som inte kan bygga upp den.
Mm.
Så återskapar vi ju också det. År efter år.
Ja.
Så vad vi då gör med den delen är anledningen till att vi mår som vi mår.
Mm.
Om vi däremot då skulle vända på det här så går det faktiskt att återskapa föryngrade leder. Och om kroppen får föryngrade leder kan det ju vara så att resten av kroppen föryngras också.
Mm.
Det skulle kunna vara så.
Just det. För det här är något du pratar om, det är ju självläkning.
Ja.
Jag vet att du har en övertygelse, det brukar du säga, både klienter du har sagt till mig och jag tror du har skrivit på sociala medier och sånt också, är att kroppen har en förmåga att läka sig själv.
Ja.
Så det vi dels behöver göra är att sluta stå i vägen för den läkningen, det är det ena. Och det andra är att facilitera, eller säger man, att möjliggöra självläkningen.
Mm.
Med vad man stoppar i sig med kosten, med hur man tar hand om lymfsystemet, för det har vi inte ens pratat om nu, men det är något du jobbar väldigt mycket med, lymfsystemet.
Mitt nördområde.
Ja, exakt. Jag har lärt mig jättemycket lymfövningar av dig som jag kör med klienter och sånt också. Och sen såklart med muskler, leder och lombik vagusnerv och fascian och hela kittet egentligen.
Ja.
Så de som lyssnar nu, så, förutom att jag absolut rekommenderar att gå till Mats om du vill med hjälp med kroppen. Så, men jag vill ändå ge värde för de som inte vill eller kan gå i någon behandling. Så hur kan man stärka kroppens förmåga att läka sig själv förutom kallbad?
Ja, skapa flow.
Skapa flow. Berätta mer. Mer detaljer.
Ja, men jag tänker så här. För att förstå kroppens flow så är det bra att förstå vad just flow betyder.
Ja.
Så om vi tar i sinnets värld, i NLP-världen, när vi pratar om flow. Om du gör en snabb beskrivning av det flowet så ska jag lägga in det i kroppen.
Ja, absolut. Absolut. Jag jobbar ju också mycket med flow och håller en kurs som heter Accessing Personal Genius som handlar om att skapa flow. Och det är helt enkelt att
den har gått 7 gånger. Ja. Och jag har assisterat en. Så jag närvarar på 8.
Ja, okay.
Jag rekommenderar alla att ha den som en årsidé.
Ja.
Att en gång per år. För att varje år så har du ju lärt dig något nytt. Och från de hinder du tog bort på förra kursen gör ju att du kan ta bort nya hinder. Och nya hinder. Och exakt, nya hinder.
Och där är självförverkligande. En del av självförverkligande. Att det är alltid strävan som kommer framåt. Men flow, vad det är ju, det kommer från Mihaly Csikszentmihalyi, som Mihaly, eller inte egentligen ursprungligen, men han som utforskar hur vi skapar flow. Och det är att när allt flyter på i livet, när det känns som att det inte finns några hinder, det finns hinder men det känns inte som det, och tid och rum försvinner, Det är som att, att man har flow, man är i zonen. Man är i sitt bästa tillstånd, vilket man också kan uttrycka. Det optimala tillståndet man kan vara i. Ett flöde, flow. Det flödar på, precis som det ska, känns det som. Så hur är det relevant för kroppen då?
Ja, men om vi tittar utifrån ett perspektiv av där vi helst inte vill vara. Och nu, så här, om du känner igen dig i det här, så vet du att det är här du inte ska vara. Om du inte känner igen dig i det, då innebär det att du har ett skapligt flow. Men när saker och ting känns trögt, när hjärnan inte kan tänka som den ska, alltså det kan vara typ hjärndimma eller så.
Ja.
När du har domningar, stickningar, krypningar och upplever att du inte har full kontakt med fingrar och fötter, har en sämre balans. När du inte kan gå ner och sitta på huk, när kroppen är sned, om du ställer framför spegeln och tittar, ja men titta, huvud lutar åt höger och axlarna åt vänster och bäcknet är inte rakt och det känns konstigt när jag går för ena benet, ja, då har vi inte flow i kroppen.
Nej, så.
För vi har massa störningar som blockerar. Sen kan vi ha störningar som blockerar i att kärl är klämda så blodet kan inte ta sig igenom.
Ja.
För att muskler klämmer på kärlerna. Eller svullnader klämmer på kärlerna.
Mm.
Och då kommer vi till det här med lymfsystem och endokrina systemet. Nej. Och hormoner och så vidare. För utan hormoner så har vi inte heller flow i kroppen.
Nej, just
det. Och det jag tycker är så skönt med det här är ju att när vi tar en helhetsbild på det så får vi helt andra resultat. Och en helt annan förståelse för vår egen kropp. För tänk om vi blir kompis med våran kropp, vad skulle hända då?
Ja, det blir det som händer är att man prioriterar kroppen och tar hand om den.
Ja.
Och då tar du också hand om ditt sinne och hela ditt liv.
Och tänk om du kunde använda kroppen som ett nöjesfält. Eller alltså att du kan ha riktigt roligt med den. Att du kan njuta av den. Tänk om det är ett njutningsverktyg som är mycket bättre än ditt dopamin. Att när du vaknar på morgonen så bara, yes, jag ska upp och njuta med min kropp. Oh, vad härligt! Och när du går och lägger dig, tänk att jag får gå och lägga mig. Ja. Så att jag kan kliva upp imorgon för att njuta av kroppen. Inte för att jag inte dog under natten, som en vän till oss har sagt.
Nej, just det. Ja, just det. Ja, så där, förstå. Så egentligen, och det gäller ju även när det gäller sinnet. Få bort det som stör ditt flow.
Ja.
Det jag också jobbar med. Så, okay, men om jag har en idé om att jag inte är värd X eller Y, då kommer det störa ditt flow. Och då vill du få bort det. Samma med kroppen. Om jag har kärl som krampar, då vill jag öppna upp det här kärlet så det slutar krampa. Och då får jag mer flow i kroppen. Då blodet flödar, lymfsystemet flödar och vad nu är för grejer som flödar i kroppen.
Ja, och lite snabbt. Så, bara en liten saga om vår system i kroppen. För att ge en liten bild av att skapa en liten högre förståelse. Eller djupare förståelse.
Ja.
Man får välja om den är högre eller djupare.
Ja, det är ju metaforer.
Ja. Ja. Så att vi tänker oss så här att jag har svullnader. Hur kom den dit? Har det regnat in? Nej, det är väldigt sällan att vätska i vår vävnad kommer av att det har regnat in. Så någonstans kommer det ju ifrån. Och vart kan vätska i kroppen komma ifrån?
Frågar du mig nu?
Nej, jag lämnar det som en öppen sådär att fundera lite grann. Så det var sån här paus för att ge lite tyngd här. Vad kommer vätska som gör att vi har svullnader? Låt mig ge ett litet enkelt exempel. En fotbollsspelare stukar foten. Då har han ju en blödning. Men blödningen blöder ju inte ut eftersom den är inuti foten. Och så blir den svullen. Alltså är det ju blod som har kommit ut i vävnaden. Och om blod kommer ut i vävnaden, så blodet innehåller ju en massa saker som ska vara i blodet och ta sig till våra celler för att göra nytta. Om inte vi har skräp där som inte alls ska vara där. Och då behöver vi ju vita blodkroppar som ska käka upp skräpet. Som då ska ta sig till lymfsystemet och ta sig ut. Det är ju en sak. Men om vi koncentrerar oss på det här med ödemet då. Så där har vi ju ett ödem. En blödning.
Ja,
och enda vägen ut för den här blödningen, om vi inte vill skära upp då och tappar ut blodet, vilket skapar risk för infektioner som då också skapar inflammationer. det är att lymfsystemet ska ta hand om det. Och om vi då hjälper lymfsystemet så kan vi bara med svullnaden fortare. Alltså kan vi läka snabbare från en stukning och komma tillbaka i träning och spel. Mycket, mycket, mycket snabbare än vad de allra flesta tror. Mm. För jag vet, för mig är en vetskap.
Ja, jag har ju känt det själv när du hjälper mig med lymfsystem och dylikt. För mina knän och sånt och handleder i kampsporten som jag tränar. Så. Amen.
Ja, och då ökar vi på läkeprocessen. Och här kan vi addera medicinsk laser som vi gör. 904, 635, 808 som jobbar på olika djup. Mm. 904 går djupast, 808 går lite mitt emellan, 635 ytlig och den är röd. Och här kan vi då påverka vävnadsceller och skapa antiinflammatoriska tillstånd, påskynda läkning mycket. Vi kan ta smärta och såna här saker. Men vätska i blod bärs av proteiner. Nej, proteinerna kommer ut i vävnaden.
Så vätska, bara så att folk hänger med. Vätska och blod.
Ja, vätska i blod.
Vätska i blod.
Bärs av proteiner.
Bärs av proteiner, ja.
Kommer ut i vävnad.
Ja.
Risk för infektion.
Risk för infektion.
Kroppen skapar inflammation.
Mm.
Inflammationen äts upp av makrofager. Makrofager kommer till området, käkar upp det här och tar in det i lymfsystemet för att sortera upp. Vad ska vi göra med det här? Så lymfnoder är filtreringsstationer där sånt här tas om hand. Så en viss del ska tillbaka till hjärtat för att lymfen har en egen kanal till hjärtat.
Ja.
Och en del ska då kissas ut. Och då är det ju bra att ha fungerande njurar. Och kan inte njurarna fungera som det ska, så att vi inte kan göra den här vätsketömningen då. En del har ju faktiskt då natriumförgiftning utan att de ens vet om det, alltså brist på kalium. Mm. Och då funkar inte den här pumpen som den ska, natriumkaliumpumpen då. Men det här hinner vi inte gå in på idag, för då skulle vi hamna i det här
djupaste. Och vi får med din historia om din sjukdom. Vi har bara några minuter, men vi ska ändå få med det också. Men fullfölj det här spåret först.
Ja. Så att när makrofagerna inte längre orkar käka upp det här, då har vi ett ödem där. Så. Mm. För då kommer det ju inte bort. Och då ligger det ju kvar. Och det innebär ju då att fett fångar upp gifter och skyddar oss. Men om vi har mycket svullnader och fett och gifter, och om då vårt kapillärnätverk, där de här finaste artärkapillärerna, som då är det syrerika, näringsrika, och de här finaste venkapillärerna, de möts ju där cellerna ska få sin näring. Och då är det syrefattiga som går tillbaka. Så kan vi tänka rött blått, som det ser ut i skolboken ungefär, även om den inte riktigt stämmer med hur det här systemet fungerar. Men vi kan ha det som en liten bild i alla fall.
Mm.
Och lymfsystemet har en egen kanal upp till hjärtat där. Så har vi läckage i kapillärnätverket, då skapar vi ödem. Det är det som är ödem. Och om då makrofagerna inte orkar äta upp det, så att vi bygger ett större och större och större, så kan vi få lipödem till slut också.
Och det är?
Då är det inlagringar och det blir tjockt och det blir sekt och det sitter fast.
Okej.
Okay. Ja. Och där har vi också, som vi pratade om, fibroser och sånt som också kan störa kroppen, hur den kan röra sig, stel fascia som gör att muskler inte kan röra sig. För om du klär in musklerna i ett fodral som är hårt åtdraget, då kan inte muskeln jobba. Ta på dig ett par brallor som är tajta, så försöker du springa. Du är inte snabb då. Men tar du på dig ett par mjuka, härliga brallor och så sticker du ut och springer, så får du en helt annat flöde i löpningen.
Ja.
Så att vi vill ha en fascia som hjälper oss, inte en som hjälper oss då.
Ja, just det.
Och det finns så mycket att säga om det här som är så här galet intressant. Men låt oss säga så här. Lymfsystemet har lymffingrar. De är som kosbenar.
Ja.
Men kosbenarna jobbar ju med att ta ut vätska ur korn, alltså mjölken.
Mm.
Medan lymfingrarna jobbar tvärtom. Att ta in vätska från kroppen för att ta ut den från kroppen genom lymfsystemet, genom att vi ska kissa ut den.
Mm.
Och om de inte funkar som de ska, vi kan hjälpa dem. Men det kan också vara problem med lymfingrarna. Vi kan ha problem med klaffarna i lymfen och så vidare, som gör att systemets sträckare inte funkar som det ska. Men det kan också vara ett så högt tryck på det att det inte orkar jobba.
Mm.
Och lymfvätska bildas av levern. Galla bildas av levern. Så att de här systemen kan inte jobba utan varandra. Och de jobbar dygnet runt.
Mm.
De vilar inte.
Nej.
Och hjärnans lymfsystem, med tal på hjärndimma och sådana saker, är ju en superviktig del. Och att vi då lär oss hur vi kan gå ner i djupsömn för att tömma smutsen i hjärnan.
Mm.
Så allt det här hänger ihop.
Ja, just det. Bra sammanfattning. Nu har vi faktiskt gått en timme. Jag märker det, så ska vi köra fler poddavsnitt tillsammans, för att det finns så mycket att utforska, och det känns som under ytan, det är nästan som att vi egentligen touchat på ytan på flera ämnen egentligen. Men så vill du ge en kort på typ 2 minuter din historia, för vi lovade lyssnarna i början att också berätta, för du har ju en sjukdomshistoria och hur du tog dig ur det, det var det som bland annat drev dig till att göra det du gör idag. Eller hur? Vill du nämna lite kort om du, så kan vi ta en längre version av ett annat poddavsnitt sen.
Ja, det kan jag göra. För det jag inte visste att jag visste när jag blev sjuk, som jag vet idag, skulle ju ha gjort en enorm skillnad på tiden att komma tillbaks. Men man trodde ju inte att jag skulle komma tillbaks. Så,
så läkarna sa till dig att du skulle aldrig helt bli återhämtad, om jag förstår rätt, va?
Nej, alltså de sa så här att du kommer inte att leva länge till, så gå hem och gör det bästa av det du har, ta hej och tack från barnen och så vidare och så vidare.
Hur länge sedan var det här?
Det kan vi snacka runt 2000-talet då.
Okej, okay. Och du lever ju fortfarande.
Jag lever
så
fortfarande.
Så att deras siande funkade inte, stämde inte?
Det stämde inte alls, och det är det jag menar med det jag visste som jag inte visste. För jag visste det, men jag visste inte hur det förhöll sig. Och det var ju saker som jag inte hade kunskap om. Men jag hade en livsvilja. En enormt stark livsvilja. Men låt oss säga, när allt det här vi har pratat om nu, när det här slutar fungera, när koter klämmer ihop och trycker på nerver så inte har full funktion, när lymfsystemet inte orkar så att vätska fylls på och i vävnaden mer och mer och mer, så att om man börjar med att väga 71 kilo och gå upp till 125,5
under
ungefär ett år,
ja.
Då är det inte fett.
Nej. Men där fick du tips att banta, vet jag.
Du har inget problem med vätska. Du är bara fet. Du behöver bara gå hem och banta. Och när man ligger sjuk så man inte kan röra sig och inte går liksom nästan rak på ett streck på golvet, hur bantar man då? Och när kosten jag åt var den samma kost jag åt innan, varför skulle den skada mig helt plötsligt när den inte skadade mig innan? Men jag provade ändå massor med att ändra på kost för att göra skillnad och så vidare. Hjärndimman var så tuff och vi pratar under en 10-årstid nu.
Okay.
Jag hade väl ungefär en timme klarhet om dagen, men det hade jag glömt bort nästa dag.
Okay.
Så det var ju under en lång tid innan jag, tack vare att jag gjorde anteckningar, läste mina egna anteckningar, fattade att jag hade en gårdag.
Okej. Okay.
Jag såg samma film i 4 år och jag hade ingen aning om vad jag tittade på.
Åh, jäklar.
Under 4 år så var jag mer eller mindre sängbunden. Och det var värk, det var kramp, olidlig smärta egentligen. Men jag vägrade att ta värktabletter för att det var enda sättet för mig att känna att jag var levande. Så hade jag inte smärtan så skulle jag inte vara medveten om jag levde. Och de försökte proppa på med psykmedicin och en massa grejer för liksom, det måste vara något annat fel när de inte kan hitta varför det är fel.
Okej, så de hittade inte vad som var fel?
Nej, de hittade inte vad som var fel, och då var det fel i huvudet istället.
Ja.
Men som tur var så köpte jag inte in där då. För då har jag väl legat medicinerat som ett kollo och varit död.
Okej.
Okay. Ja. Då hade jag inte överlevt.
Hur kom du det? Hur blev du frisk?
Alltså, första insikten var ju när jag började läsa mina anteckningar att jag hade legat och vridit på händerna och tryckt med tummar och så här, och började bli nyfiken på vad händer när jag trycker här? Vart tar det här trycket vägen? Och till slut så kände jag liksom att när jag trycker med tummen här så känns det ändå upp i armbågen faktiskt. Och sen läste jag en dag längre fram att nu känner jag ända upp i axeln. Och till slut så hittade jag en punkt in under ett skulderblad. Så trycket här i tummen har en slutpunkt in under skulderbladerna. Undrar vad som finns där. Och då började jag hitta en massa saker, jobba med det här. Där började du återskapa då muskelrespons, muskelnervkopplingar till muskler som var borta.
Okay.
Vilket gjorde saker. Sen upptäckte jag en annan sak, att jag råkade fastna med ett fiskedrag ända in i benet i tummen. Och var tvungen att dra ut den där själv med en tång, för jag var i en sån situation, jag kunde inte få hjälp. Och när jag drog ut den så helt plötsligt så fungerar min kropp. Så den här starka smärtan gjorde att någonting hände i kroppen. Och då okay. började jag ju dra lite slutsatser. Ah, här har vi någonting mer att gå på.
Mm.
Så att vill vi bli så där sjuk som jag var så kan jag lära er hur man gör.
Okej, okay. Jag tror folk vill veta hur man blir frisk.
Ja, ja. Och det handlar ju om allt det här vi har pratat om. Att skapa flöde, att stötta de här systemen, att lugna ner nervsystemet. Att få vagus och bli en spänstig kompis.
Mm.
Att få musklerna att bli spänstiga kompisar. Att ha en hjärna som kan tänka så jag kan bolla tankar med mig själv. Och så. Och det är många spännande delar i det här.
Mm. Just det. Men så där gjorde det så fiskedraget fick smärta och då funkade delar. Och sen fortsatte du egentligen utforska och satte det in, i saker och kom in med lymf och sånt.
Ja.
Om man ska göra sammanfattning.
Jag tog en stoppnål och så satte jag fast den i en träkula med lite tejp runt som jag hade kunnat sticka mig själv för att... När jag gjorde det så fick jag plötsligt kontakt med kroppen på ett sätt att jag kunde cykla kortare sträckor. Det var en del att komma tillbaka. Så. Och sen satte jag upp en mental bild i huvudet att allt jag nu har gjort i över 10 år i fantasin vill jag göra på riktigt.
Okej.
Vad är det första? Jag ska kunna springa ett 60 meters lopp till exempel.
Det här är ju verkligen kraften också, att ha mål, att ha något i sinnet och jobba med både sinne och kropp.
Ja. Sen kom jag i kontakt med en varietéförening och började samverka med dem. Det var mycket annat som hände där innan som är jättespännande. Men som sagt, det får inte plats i den här podden.
Mm.
Men,
avsnittet är fast.
Nej, de höll på med mycket cirkusgrejer.
Ja.
Så en kollega där då i den här föreningen, Vasir Kalle, fantastisk man. Han peppade mig att lära mig jonglera och gå på slaklina.
Mm.
Och det började hända saker i mitt nervsystem som jag kunde börja undersöka.
Mm.
Så det var också en del i det här. Alltså ett otroligt undersökande.
Ja.
Och det, som i NLP så säger vi TOT. Test, operate, test, operate till jag får en exit. Och jag letade många exit. Mm. Och de använder jag idag.
Okej.
Okay. På mig själv och på alla jag möter som vill få förändring.
Wow. Ja, det här är helt fantastiskt. Och om vi skulle avrunda här, alltså tack för delar också. Om vi skulle avrunda det här avsnittet med, om du skulle ge 3 tips till människor för hur de ska stärka sin fysiska hälsa, eller det är egentligen både och, stärka sin hälsa helt enkelt. Jag säger den generellt. 3 tips.
3 tips.
Ja.
1. Ät bara där du ser vad det är.
Ät bara vad du ser. Berätta vad du menar med den. Jag tror jag förstår vad du menar.
Ja, men idag kan det vara lurigt att se att kött är kött. Men om jag ser det här är en köttbit, bra, det kan jag äta. Det här är en apelsin, bra, den kan jag äta. Alltså att jag ser vad det är. Alltså undvik allt som har med tillsatser att göra.
Okay.
Och med tillsatser menar jag också kolsyra. Det är inte naturligt i vatten. I champagne, ja, men inte i vatten.
Mm.
Där det är tillsatt, det är försurande.
Så ät bara det, ser vad det är. All right. Så undvika massa ultraprocessat och massa fabrikat man inte ser. Får jag rätt då?
Ja.
Ja? Okay.
Håll kroppen i mjuk rörelse så att du får flöde i kroppen.
Så det är en andra tipset. Håll kroppen i mjuk rörelse. Hur gör man det?
Ja, det kan vara bara att stå rätt upp och ner och bara svänga kroppen lite sida, böja sig lite grann, sträcka sig i kors utan att krångla till det. Bara rör på och se till att kroppen får hjälp att pumpa runt.
Mm, okay.
Lymfyoga är ju fantastiskt, mikroyoga är fantastiskt, men den tar för lång tid att förklara hur man gör.
Ja, men precis.
Det får man gå på kurs.
Ja, exakt. Jag har ju gått lymfyoga-kurs och säger galet bra.
Mm. Och då får man ju faktiskt lära sig att träna upp mitokondrier, att käka upp socker i blodet så att insulinet blir arbetslös och vi slutar att lagra in fett.
Just det. Det har säkert min energi. Jag börjar med det. Okej, så tips 1, ät vad du ser vad det är. Tips 2, mjuk rörelse i kroppen. Och 3:e tipset är...
Acceptera inte att vara i situationer som inte stärker dig. Människor som tar ner dig. Sök människor som lyfter dig. Sök efter att vara glad och hitta mening i livet.
Okej. Ja, det var en underbar sammanfattning. Tusen tack. Och om man får tag på dig då, om lyssnarna här känner, men Mats vill jag kontakta, antingen för behandling eller ställa frågor eller vad det nu kan vara. Du håller ju till i Gävle, kan man bara säga. Håller till i Gävle, Brynäs, Gävle. Gångason från tåget. Men hur får man tag på dig då?
Man kan skicka ett sms på 070-2926-534 och skriva hej, jag vill ha ett samtal.
Ja,
så enkelt kan man göra.
Och det samtalet, är det gratis eller betalar man något för det?
Det är gratis.
Det är gratis, okej. Okay. Ja. Så man kan ha ett gratis samtal med dig. Mm. Och ja, men jättebra. Och numret det står här i beskrivningen. Så att det är, och om man inte vill skriva sms till dig då, har du någon mailadress och sånt också?
Ja, det finns en mail. spaceofdiscovery@gmail.com
spaceofdiscovery@gmail.com Jättebra, den står också i beskrivningen.
Så. Ja, space och space of innebär ju rymden av, alltså utrymmet för att upptäcka saker, att vara ett ständigt upptäckande. Det är som en grunden i allting.
Mm.
Platsen på Brynäs heter Place of Magic.
Ja.
Ja.
Och ni har ju snart en ny lokal och allting. Jajamän. Så det är jättespännande, så att det är mer om det. Och när det här avsnittet släpps så har ni troligtvis redan nya lokalen. Faktiskt.
Då har vi den nya lokalen.
Då har vi.
Ja.
Och där kommer ju troligtvis även jag hålla kurser och sånt, har vi pratat om.
Jajamän, så fort som möjligt.
Men tusen tack till dig Mats för att du är här. Och jag vill ha med dig på flera avsnitt, för det finns mycket att djupdyka i här. Men tusen tack för det här tillfället. Och
tack själv. Och jag hoppas att ni som lyssnare fick någon form av glädje, att fått ut glädje av det, men också en inspiration. Och jag säger det, om ni känner er inspirerade till att veta mer om kropp, sinne, så nu har ni ju två personer ni kan kontakta som också samverkar. Så kropp och sinne, nyfikenhet, vill du skapa något mer med livet och ha ett roligare liv, ett gladare liv och högre funktion i livet.
Ja, just det.
Ja. Så. Det är inte svårare än så.
Nej, det är sant. Men oavsett, tusen tack Mats. Och tusen tack till dig som lyssnar. Och så efter det här kommer vi nu ta sommaruppehåll i juli. Och så ses vi igen i augusti. Så ha det bäst, ha en underbar sommar, så ses vi och hörs vi snart.